Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Kolla upp graviditetstestet och jag såg att det var ett minus och hon och så bara okej, nej men ja, det var ju typiskt då. Mm. Hon bara så här, men ser du inte, det är positivt, för då var det liksom ett streck. Jag hade förväntat mig att det skulle vara ett plus.
Ja, exakt. Det är det som är så förvirrande. Det finns olika.
Shudaloo, Nina Campioni här med gravidpodden Vattnet går. Podden där vi ju samtalar om allt som rör det här med barnaskaffande. Inga ämnen är för stora eller för jobbiga, för härliga eller för roliga. En salig blandning blir det helt enkelt. Och det märker ni ju faktiskt själva om ni spanar in alla avsnitt som finns i arkivet. Så gör det efter att du lyssnar på det här avsnittet, tycker jag. Glöm inte sen också att hänga med även på Facebook och Instagram. För då kan vi ju liksom fortsätta prata om alla de här ämnena tillsammans. Men nu dyker vi rakt in och nu ska ni få träffa Helene Klint som jobbar med det viktiga ämnet plastfrågor på Naturvårdsverket. Våga vägra plast! Och hon är också författare till boken Året efter Aron. Och här följer nu en berättelse om sorg och förtvivlan, men också om hopp och glädje. Med oss som vanligt är också barnmorskan Gudrun Abascal. Nu kör vi!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Du fick veta att du har PCO. Hur reagerar du på det?
Först så reagerar jag inte så starkt på det. För jag var hos läkaren för att min mens inte kom tillbaka efter att jag hade slutat med p-piller. Och vi väntade ganska många månader, uppåt ett år. För vi trodde att det kunde ta ett tag innan den kom tillbaka. Men till slut så gick vi till läkaren, eller jag gick till läkaren. Då så var han ganska odramatisk kring det hela, med all rätt. Det tror jag att det är ingen liksom dramatisk diagnos. Så, och sa det liksom att det, i de allra flesta fall så löser det sig om man äter hormontabletter för att liksom, som en hjälp för att få ägglossningen att komma igång. Så det var inte så farligt besked egentligen, utan jag tänkte att okej, men då så började jag äta de här hormontabletterna och sen så kommer det lösa sig. Så jag reagerade inte jättestarkt på det.
Och vad innebär PCO?
Det är liksom en ganska, vad ska man säga, ett samlingsnamn, tror jag man kan säga det. Jag är inte läkare, så du får fråga någon som kanske kan fråga Gudrun, ja, som kan liksom ge en bättre beskrivning. Men det kan se ut på ganska många olika sätt. Det finns, vad jag, när jag har läst på, så finns det liksom tre olika kriterium, och man ska uppfylla två av dem för att få diagnosen PCO. Och ett är att man ska ha, som jag tror att det heter, folliklar på äggstockarna. Och sen så brukar man ha överskott av testosteron, som brukar det brukar ta sig uttryck som att man har liksom ökad hårväxt, dålig hy, ofta är man överviktig. Ja, och sen så det tredje kriteriet är att man inte ska ha någon mens eller oregelbunden mens. Mm. Så det kan se ganska olika ut. I mitt fall så hade jag har ingen ägglossning, så jag har ingen mens. Och sen så har jag lite förändringar i hormonnivåerna som syns, liksom, det syns på labbsvar, fast det är ingenting som vad min läkare har sagt i alla fall, man skulle liksom höja på ögonen och brynen på i vanliga fall. Så jag, det är lite gränsfall till att jag uppfyller de här kriterierna, och det vill jag också, det kan se ut på väldigt olika sätt. Mm.
Men det fanns ju ändå en anledning då till att du gick till läkare. Att du, ja, du var intresserad av det här med barn.
Ja, precis. Ja. Jo, men vi hade börjat, eller vi var drygt 30, jag och min kille. Vi hade varit tillsammans länge, sedan 20-årsåldern. Och jag hade velat haft barn ganska länge. Liksom känt att det började bli dags. Jag var väldigt sugen. Och min kille, han ville vänta lite mer. Men vi tog det ganska långsamt just därför, eftersom han gärna ville vänta. Och vi började då liksom att jag slutade äta p-piller, och sen så gick vi till läkaren, och så fick jag det här beskedet. Och då bestämde vi oss att vi skulle liksom avvakta lite. Vi hade inte jättebråttom. Men vi bestämde att vi skulle börja äta de här, att vi skulle börja med behandlingarna liksom något år senare.
Okej. Okay. De här
hormonbehandlingarna, hormonpillerna, precis. Så kanske något år efter att jag hade fått PCO, eller fått diagnosen PCO, så började jag med hormonpiller. Mm. Vi började med en kur, den fungerade inte. Man kan monitorera ägglossningen sen med ultraljud, och så fortsatte vi nog med en kur till, och det fungerade inte heller.
En kur, är det då en ägglossningsperiod eller liksom en cykel, eller vad är en kur för något?
En kur är att man äter ett visst antal tabletter under en cykel.
Just det. Mm.
Och sen så ska det framkalla en ägglossning. Mm. Men det fungerade inte i mitt fall. Mm. Och det här var ju ett tag sedan, så jag kommer inte ihåg exakt alla detaljer, men vi försökte några gånger med tabletter och det fungerade inte. Och sen så steget efter det är att man får börja med hormonsprutor. Mm. För då kan man ge högre doser. Så då så gav väl egentligen en liknande behandling, fast i injektionsform, så att jag fick ta sprutor själv. Mm. Sen så monitorerade man ägglossningen med ultraljud.
Och då tar man sprutor själv hemma?
Ja, hur var det? Sprutor. Första gången så var det lite läskigt. Jag har en kompis som har diabetes, så jag rådfrågade henne, hon är van. Men det kommer man in i ganska snabbt. Det är ganska lätta sprutor, liksom, som en penna. Liksom. Mm.
Okay.
Vi höll på med de där sprutorna ett tag. Man kunde se vissa framsteg, men vi fick inte det heller att fungera riktigt. Så när vi hade hållit på med sprutorna, då så, ja, framåt, så jag tror att vi började med tabletter då vid årsskiftet, kan det ha varit 2015 eller någonting sånt. Och sen så övergick vi då till sprutor, och det tyckte jag var ganska jobbigt att genomgå, att ha de här sprutorna. Det är liksom starkare hormoner, det blir också en lite mer, det är lite mer invasivt, lite mer pyssel när man tar sprutor. Och sen så blev jag ju mer och mer liksom psykiskt påfrestad och liksom stressad över att det inte fungerade.
Såklart. Men påverkade hormonerna dig på något annat sätt, rent humörmässigt och kroppsligt på något annat sätt?
Ja, det skulle jag säga att det gjorde. Jag mådde inte så bra av under den tiden jag tog sprutor. Och man varvade liksom sprutorna med en annan typ av hormontabletter, som jag inte kommer ihåg vad de heter just nu. Men det var för att framkalla en mens mellan ägglossningarna, tror jag. Någonting sånt där. Och de mådde jag väldigt dåligt av. Jag fick ganska starka humörsvängningar. Kände inte igen mig själv, helt enkelt. Jag blev ganska ledsen och arg och glad. Mm. Upp och ner. Och sen är det alltid svårt att säga vad som är medicinerna och vad som är liksom en konsekvens av att man mår dåligt över hela processen.
Mm, visst. Mm. Och allting känns ju verkligt, oavsett om den är kemiskt framkallad, ja, eller om den är liksom på grund av omständigheter.
Mm. Att det är väldigt svårt att reda ut vad, visst, som är vad. Mm. Så vi höll på med de här sprutorna fram till sommaren. Och sen så gav vi upp, helt enkelt. Den läkaren som jag gick till då tyckte att det inte var meningsfullt att fortsätta. Mm. Och då så fick vi en remiss för att fortsätta med IVF.
Hur kändes det då? Var det en lättnad eller vad, kände du bara... Oh.
Jag tyckte det var jätteskönt. Mm. Då fick vi lite lämna över ansvaret på någon annan nästan.
Just det. Mm.
Så vi hade hållit på så länge så det kändes som att det var tid. Mm.
Vad är PCO och hur kan det påverka chanserna för en graviditet?
Ja, PCOS egentligen som det heter, det är också ett spännande kapitel. Inte heller min bästa, men som barnmorska så är man ju också gynekologisk inriktad. Fast att jag tycker att jag kan ganska bra om det. PCOS står ju då för polycystisk ovarial syndrom. Så tjusigt är det, så att jag förstår att man har gjort en förkortning. För det är knepigt att hålla på och säga det hela tiden. Men PCO, det innebär att man har många äggblåsor som sätter sig på äggstocken. Alltså inte färdiga ägg som lossnar, utan själva äggblåsor som sätter sig där. På det viset kan det då blockera ägglossning så att man inte får någon ägglossning. Och man vet att det här sker ofta i kombination att man har en hög testosteronhalt i kroppen. Så. Och de här besvären som man har, det är ju det här då att man sällan eller aldrig har mens. Det är väldigt oregelbundet om man har någon. Man har också, så kan man säga att många kvinnor får en ökad behåring på hela kroppen och på bröstet. Att man får finnar, man kan gå upp i vikt och man har svårt att bli med barn. Och man kan också påverka humöret, att man är nedstämd och håglös och minskar sexlust. Det är väl det som man brukar plocka fram i det hela. Så.
Finns det något man kan göra åt det?
Ja, alltså det är ju då att man ska få ett läkemedel så att man får igång ägglossningen så kroppen kommer igång till sin normala status. Och där finns det olika läkemedel som man kan få. Så att här ska man ju söka hjälp och få hjälp för att bli utredd över och så vidare. Så att det, jag tycker att man har fått tidigare, tycker jag att man hade inte så stor förståelse för det här med PCO. Men idag så har man mycket mer, så att man söker hjälp hos en gynekolog. Men ofta så är det mensen man märker det här på, liksom att den krånglar. Så.
Fortsätter ni?
Ja, vi fortsatte. Efter när vi hade avslutat de här behandlingarna med sprutorna så tog vi en paus under sommaren. Mm. Vilket jag först tyckte var fruktansvärt jobbigt. Jag ville bara fortsätta så snabbt som möjligt. Mm. Men i efterhand så var det ganska skönt att få den här pausen. Och sen
går det då när man har en paus? Man tänker så här, vad skönt att ha en paus och bara tänka på något annat. Men går det att tänka på något annat?
Ja, det gick efter ett tag. Mm. Först, som jag sa, så ville jag ju inte ha en paus först överhuvudtaget. För jag var så oerhört uppe i det här. Det är en sån uppskruvad stämning kring hela, vad ska man säga, vilja få barnprocessen. Ja. Men efter några veckor den sommaren, och vi åkte bort, vi var på Gotland och besökte några vänner, och då så kunde jag ändå slappna av. Mm. Och fick lite distans till det. Så det blev bra ändå. Mm. Men sen så kom vi igång med behandlingar på hösten september någon gång. Och vi hade tur då, och IVF-behandlingen fungerade på första försöket. Så vi blev gravida.
Mm. Fantastiskt.
Ja, det var jätteskönt. Mm. Det var som en sten lättade från hjärtat. Och ja, det var så här, äntligen, nu så är det över.
Mm. Trodde du det liksom när du såg så här, plusset på stickan, typ Förstår man? Ja, jäklar, det gick. Eller ja, helt overkligt?
Nej, det var helt, det var ganska roligt faktiskt. Eller ja, det var ju roligt. Men jag drabbades av, vad heter det, överstimulering.
Mm-hmm.
Under IVF-behandlingen.
Vad innebär det?
Det innebär att det är ganska smärtsamt faktiskt. Man får liksom vätskeansamling i buken. Okay. Så jag fick en jättestor mage. Mm-hmm. Hade svårt att gå, hade väldigt ont. Det var liksom vätska som tryckte på lungorna. Och så, här, så jag hade liksom svårt att andas. Ja, det var ganska kämpigt.
Mm.
Och då så gick jag till IVF-kliniken på grund av det här då. Och när jag var där så sa hon liksom, okej, men gå och ta ett graviditetstest. Fast det var inte dags ännu. Så jag hade inte tänkt att jag skulle göra det. Och sen så satt jag på hennes kontor och sen så kollade jag på graviditetstestet och jag såg att det var ett minus. Och hon var så bara, okej, nej men ja, det var ju typiskt då.
Mm.
Hon var så här, men ser du inte, det är positivt. För då var det ju liksom ett streck. Jag hade förväntat mig att det skulle vara ett plus.
Ja, exakt. Det är det som är så förvirrande. Det finns olika.
Men det var liksom ett streck och det tolkar jag som ett minus, men det var ett positivt besked.
Wow.
Ja, och det var tydligen... Det här att jag blev överstimulerad, det var ett tecken på att graviditeten hade fungerat.
Mm.
Det är inte så att det behöver vara så varje gång, men om jag fattade rätt så blev det liksom ett dubbelt upp på de hormonerna som vi hade tillfört och de hormonerna som min kropp producerade. Mm. Och det resulterade i det här. Mm. Och jag kan inte detaljerna kring det, men det var så det skedde.
Wow.
Mm, så det var jätteroligt.
Ja. Och sen blev var du en gravid människa?
Ja, precis. Jag var en gravid människa. Ja. Jag hade en väldigt bra graviditet. Mm. Inga större krämpor. Jag var ganska fysiskt pigg. Och sen fram till när jag var i vecka 27. Då så hade jag hade varit och tränat. Det var en fredag och sen så hade jag också tränat efter jobbet. Så jag var ju liksom pigg och ja. Pigg och glad.
Mm.
Och sen så när vi kom hem då på fredagskvällen så började jag få lite känningar först. Att jag hade lite ont i ryggen. Vi hade svärmor på besök så att jag ville liksom inte göra för stor grej av det. Jag tyckte att det här, det är inga problem. Och sen så blev jag, alltså mer jag fick lite yrsel och kände mig liksom allmänt risig. Så jag gick och la mig i sängen och vilade. Och sen så började jag få någonting som jag tolkade som sammandragningar. Som ganska snabbt blev värre och eskalerade. Och under liksom kanske bara loppet på en halvtimme så hade jag jätteont.
Mm.
Så då så ringde vi först till sjukvårdsupplysningen. Och under den tiden när vi väntade på sjukvårdsupplysningen så liksom blev det snabbt väldigt mycket sämre. Och då ringde vi direkt 112, insåg att nu är det dags att ringa 112. Mm. Och när vi då pratade med 112-personalen så hade jag ju fruktansvärt ont. Mm. Och det var väl liksom, jag har talat om verkstormar, jag vet inte om det var liksom verk på verk som kom liksom. Mm. Allting, det är lite diffust det här, för det gick väldigt snabbt. Snabbt och långsamt samtidigt på något sätt. Så jag kunde knappt prata med 112-personalen för att jag hade så ont. Sen så, de skickade en ambulans. Under tiden när vi väntade på ambulansen så gick vattnet verkligen så här splash på golvet. Och då förstod jag att så här, nu så är det på riktigt och det här är inte bra. Och, ja, men ambulans...
Hur kände du då? Var det rädsla eller koncentration? Eller hur liksom, reagerade du?
Då när vattnet gick, då blev jag rädd på riktigt. Då blev jag liksom skräckslagen. Mm. Sådär. Och, för jag visste ju att det var alldeles för tidigt. Och jag tänkte liksom, det här får inte hända. Liksom, det får inte hända, absolut. Innan det hade jag nog mest, vad ska man säga, fokus på att hantera situationen. Mm. Men det var just när vattnet gick som jag förstod att nu så är ingen återvändo riktigt. Men ambulanspersonalen kom, de skjutsade oss till SÖS som ligger bara några kvarter därifrån vi bor. Och när vi kom in där så blev vi direkt skjutsade till någon form av akutrum. Och jag blev undersökt av en läkare. De Ja, det gick väldigt snabbt där också. Mm. Det märkte att det var väldigt akut läge. De som klippte upp kläderna och sen när de undersökte mig så kände de redan fötterna. Så han var på väg ut. Oj. Med liksom fötterna först. Wow. Och då går det ju inte att stoppa upp på något sätt. Annars så kan man ju ge verkhämmande medel eller sådana saker. Men det var alldeles för sent för det. Så då så blev det direkt beslut om att ta ett urakut kejsarsnitt som innebär att man blir nedsövd. Så jag skjutsades in i en operationssal och blev sövd. Och ja, sen så vaknade jag upp några timmar senare. Och min man Arvid stod i... Ja, han fick ju vänta i rummet bredvid. Inte förlossningssalen, operationssalen var det ju.
Vad är nu skillnaden på akut, urakut och planerat kejsarsnitt?
Ja, om vi börjar då med akut kejsarsnitt som du frågar, då är det att då har förlossningsarbetet startat. Vattnet har gått eller värken har börjat och då att man gör en bedömning att här mår barnet, visar någon form av stress eller förlossningen blir långdragen, att man behöver avbryta inom rimlig tid, men man har ingen tidsfaktor att man säger att måste barnet vara ute så, utan man säger att inom, man har tid på sig, så det är inte så här jättebråttom. Så. Och sen så kommer vi till urakut, och idag så kallar vi det inte för urakut för det blir så dramatiskt, så vi kallar det numera för omedelbart kejsarsnitt idag. Och säger man då ett omedelbart kejsarsnitt, då kan man säga att då ska barnet vara från beslut tills barnet är fram, knivtid och barnet är ute, så är det 15 minuter det vad man har. Så då går det ju väldigt, väldigt, väldigt fort faktiskt. Och då handlar det om att det här handlar om barnet och mammas liv eller någon av dem. Men då är det bråttom och då hinner man ju inte med informera någonting, att det är jättetufft. Och då får man ju ta allting efteråt sedan. Och jag kan säga att alla förlossningskliniker är ju organiserade så när det gäller både med narkosläkare, operationspersonal, allting, så att man ska kunna genomföra det här. Man tränar, har också tränar på det. Det är bra på det. Och sedan planerat kejsarsnitt, ja, det är ju att kvinnan av någon anledning, att man tar ett beslut under graviditeten att det här är bättre med ett kejsarsnitt. Till exempel så havandeskapsförgiftning tror jag är en av de vanligare anledningarna till att man gör planerat kejsarsnitt. Eller att barnet ligger med stjärten neråt och man har gjort vändningsförsök och så vidare. Det är väl också en vanlig anledning. Och sen har man ju också det här på att vissa kvinnor inte vill föda vaginalt. Och man har kommit fram till att ja, även om vi inte har någon medicinsk indikation på det här, så är det här bättre just för den här enskilda kvinnan. Och så får man ett planerat kejsarsnitt. Och då får man ett datum. Ett planerat kejsarsnitt görs ju inte före vecka 32 plus 0 om man inte har en stark medicinsk anledning att göra det tidigare.
Jag läste ju här i din bok också att du vaknar upp där och först tror att du är ensam.
Ja.
Och så, men så börjar liksom rummet bli större och större för dig på något vis. Och så.
Ja, precis.
Jag fattar, du kanske undrar vad hände egentligen.
Ja, nej, men jag vaknade upp på uppvaket efter kejsarsnittet och visste först inte riktigt vad som har hänt. Man var ganska groggy. Och det var, som du sa, liksom väldigt mörkt runt omkring och jag kunde inte se någon personal. Och så letade jag efter min telefon och så här, men kunde inte hitta den heller. Det tog ett tag innan allting klarnade och jag förstod saker. Sen efter en stund så...
Förlåt om jag avbryter, men känner man inte... Eller i alla fall när jag läste i boken så kände jag så här inre panik. Bara, gud, här ligger jag. Var är jag? Jag ligger här själv. Jag har ingenting här. Ingen är hos mig. Och alltså, ja. Hur kände du?
Jag var ju livrädd. Ja. Jag var ju skräckslagen. Och jag visste ju ingenting om vad som hade hänt vår son. Och det fanns ingen där som kunde ge mig information heller. Så... Där kände jag mig väldigt ensam och utelämnad. Mm. Sen så fick jag tag i en personal och frågade om de visste någonting. Men de visste ingenting heller. Jag fick i alla fall låna en telefon. Och sen så ringde jag de nummer som jag kom ihåg i huvudet. Vilket var liksom till min bästa kompis Emma. Och till mina föräldrar. Så de svarade och så pratade jag med dem. Ja, tills så länge jag kunde liksom. tills jag kunde få någon mer information från personalen.
Det är också så sjukt att det är ingen som är hos dig och hjälper dig när du vaknar.
Ja, det tyckte jag faktiskt också var väldigt konstigt. Jag förstår att det var en ganska rörig situation. För det var nu så här i efterhand så vet jag ju att när Aron, vår son, kom ut då, så var det ganska mycket fram och tillbaka, så var han skulle till Huddinge och hur den transporten skulle gå till och vilka som skulle åka med och sådär. Så jag kan så här eftersom förstå att inte informationen nådde hela vägen upp till uppvaket och den personalen som jobbade där. Men för mig som patient hade ju underlättat jättemycket om det hade funnits någon där som hade kunnat vara...
Ja, men gäller för att man vet vem man ska ringa på när du vaknar, åtminstone.
Ja.
Man fattar kanske att det inte är någon som kan sitta där nonstop och vänta på det. Men liksom när du vaknar så borde du kunna vara så här, ja, hon är vaken. Skicka upp den här personen nu.
Typ. Ja, nej, men det fungerade inte riktigt där. Där känner man ganska ensam. Sen är det ju väldigt svårt att ha liksom tidsperspektiv på det här. Det vet jag inte riktigt. Men det kändes som väldigt lång tid. Till slut så fick vi i alla fall information om vart vår son var och vart Arvid, min man, var. Så då så blev jag iväg skjutsad till dem. Och då fick jag träffa vår son, Aron.
Hur var det?
Det var helt underbart. Det var jättefint. Jag var ju som sagt liksom nyopererad och ganska groggy. Men jag kommer ju fortfarande ihåg det. Han låg i en liten kuvös och hade slangar överallt. Och sådär. Men,
väldigt liten.
Väldigt liten. Han vägde 1 kilo ungefär. Så han var ju liten, men han var inte jätteliten. De flesta barn som föds i vecka 27 och liksom är så pass stora klarar sig och överlever. Däremot hade han blivit lite medtagen under förlossningen. För att det var lite tufft och dramatiskt för honom. Men de hade fått igång Aron i god tid. För att han skulle liksom ha goda chanser för att klara sig bra. Men då fick jag träffa honom och sen så efter lite fram och tillbaka diskussioner så fick vi en sjukhustransport till Huddinge där de har en särskild avdelning för riktigt för tidigt födda barn. Så då så fick Arvid och jag åka ambulans tror jag först och sen så, eller med Aron fick vi åka först i en sjukhustransport och sen så åkte Arvid och jag ambulans efter. Så sen så när vi kom till Huddinge så blev vi transporterade till Nio där de hade liksom kopplat upp Aron i en sån här. Lagt honom i en kuvös och kopplat upp honom på de sladdar han skulle ha. Och det här var väl mitt i natten någon gång. Och sen efter det så följde liksom en ganska kritisk natt för Aron. Där det gick lite upp och ner. Mycket maskiner som pep och världen upp och ner. Och så där. Men sen framåt morgonkvisten.
Vad var ni då? Du var ju liksom nyförlöst. Och ja. Kunde du? Alltså,
jag var där. Vi fick ett rum på Neo. Och då är det liksom att det är designat så, man ska säga, så att föräldrarna har ett rum som ligger med fönster som vetter ut mot det barnet.
Ja, okej. Så vi kan se honom där.
Ja, och vi fick ju vara hos honom hela tiden. Och då när den första kritiska fasen var över då på natten och det hade lugnat ner sig på morgonkvisten, då så fick vi uppmanade de oss att vara hos honom så mycket som möjligt. Så då så fick vi liksom sitter liksom runt kuvösen och sen så får man ha händerna på honom. Och vi fick hjälpa till att vända honom, för han skulle vändas om det var varje timme eller någonting sådär. Och hjälpa till att byta blöja och fixa och tona. Så vi var ju hos honom då hela, så mycket vi bara kunde. Det ska ju ha liksom en positiv inverkan på så för tidigt födda barn att föräldrarna är där och pratar med dem och har händerna på dem och håller om dem. Det började lugna ner sig och vi började ställa in oss på att vi skulle spendera liksom de kommande veckorna på Neo. Vi fick, ja, vi var med på ronden och tittade på röntgenplåtar och allting såg bra ut. Så vi hade ändå ganska, vi hade goda förhoppningar även om läkaren liksom tryckte ändå på att det är fortfarande kritiskt, att han var väldigt liten och medtagen men stabil. Ja, så vi började ställa in oss på neolivet och neorutinerna där den helgen. Och sen så gick det väl ett dygn ungefär. Så liksom natten därpå så vet jag att jag vaknade av att det hände saker i rummet utanför där Aron låg. Så jag tog mig ut dit. Jag hade dropp fortfarande, tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt. Ja, jag stapplade ut. Och då så förstod jag att det hade börjat bli kritiskt igen. Då var det återigen det här att världen som studsar upp och ner och maskiner som piper och mycket liksom, vad ska man säga, upptagen stämning hos de som jobbade där. Och det fortsatte några timmar, jag vet inte riktigt hur lång tid, efter en stund, alltså efter någon timme när det hade varit den här liksom, vad ska man säga, kritiska stämningen, så vet jag att jag svimmade och att någon läkare eller sköterska tog emot mig och liksom ledde in mig på rummet. Och då så skjutsade de ut sängen istället så att den fick vara bredvid Arons kuvös, och då var Arvid var ju med där också. Men det pågick några timmar. Vi satt hos honom och det blev mer och mer kritiskt, skulle jag väl säga. Och läkarna gjorde allt för att rädda honom. Men till slut så insåg de väl att det inte gick. Jag vet att det var en sköterska som kom fram och frågade om vi ville ha en präst dit. Det tackade vi nej till.
Mm. Och sen, det är ju också de där orden som man bara, då inser man liksom.
Då inser man att liksom nu så är inte det här, det är på väg att gå dåligt. Och sen så var det också en sköterska som kom fram och frågade vad han hette. Det hade de gjort några gånger under liksom den dagen eller de dagarna vi var där. Och då sa vi att vi inte visste, men då sa hon så här att nej, men det är nog bra om han har ett namn. Så då var jag okej, ja, men han heter Aron, för det hade vi pratat om. Och det är jag jättetacksam för så här i efterhand, för det betyder väldigt mycket att han fick ett namn liksom medan han fortfarande levde. Men sen till slut så insåg läkaren att de inte kunde göra mer. Så då kopplade de bort honom från slangarna. De frågade om vi ville ha honom hos oss. Och det ville ju jag jättegärna. Jag hade ju längtat så mycket efter att få hålla honom. Mm. För det hade jag inte fått göra ännu. Så även om vi förstod det och då vad det innebär att vi skulle få upp honom hos oss, så var det lite som att jag blockerade det där och då och liksom inte riktigt ville. Jag väntade nog medvetet, omedvetet om att ta in att det skulle vara slutet. Och liksom valde att lite så här glädjas åt att få hålla honom. Så då fick vi ha honom hos oss tills han gick bort under en tid. Mm. Tills vi kände att vi var redo. Ja, det var jättefint. Och det kommer jag fortfarande ihåg som en väldigt fin stund. Mm. Och sen så kom det jättemycket jobbiga saker efteråt. Men just där då var det väldigt fint.
Vad händer liksom i en när man måste släppa taget?
Ja, alltså nu kan jag ju bara tala för mig. Och lite som jag beskrev där så var det som att jag lite liksom gick utanför situationen. Och jag tror man är nog inte redo. Det kanske är någon slags psykologisk mekanism att man är inte förmögen som person att ta in allt som händer på en gång. Utan då tog jag in att jag fick hålla honom hos mig. Och sen efteråt, när vi liksom kände oss klara och lämnade över honom till sjukvårdspersonalen, så gick vi in på vårt rum och då behövde jag ha närhet. Liksom, så, ja, så jag vet inte, så här, jag tog av mig kläderna och så åt Arvid att ta av sig kläderna också, för jag behövde känna hud. Så jag, då kröp vi bara ner och låg och kramades och höll om varandra. Och jag vet inte hur länge då. Det var tills en läkare kom och knackade på. Och efter det så följer den här liksom stunden när man får tvätta och ta handavtryck och fotavtryck och sådana saker och klä på honom. Och det, sjukhuset har ju en process för de här sakerna.
Mm. Hur viktig tror du den processen är?
Jag tror att den är jätteviktig. Och jag vet inte, först då kände jag som att jag inte skulle klara av det. Jag stod framför hans lilla säng, för han låg i en liten korg då, om jag inte minns fel. Och de hade plockat fram kläder som han skulle ha på sig. Och bara kunde inte ta ett steg till, för jag klarade inte av det. Ja, jag trodde inte jag skulle klara det. Men sen så var det just att jag förstod på något intuitivt sätt att hur viktigt det är. Så då fick jag liksom bara, ja, jag vet inte, skärpa sig fel ord, men ja, vi fick göra det helt enkelt. Och sen så, ja, efter att den processen var klar, så då fick han vara i ett stilla rum, kallar de det. Så då fick vi gå in till honom så mycket som vi ville och vara hos honom så mycket som vi ville under den dagen som följde. Och mina föräldrar kom dit och de skulle hjälpa oss att skjutsa oss hem också. Så de fick komma in och träffa honom också, eller se honom där han låg där. Ja. Under den tiden, eller under den dagen på Nio, där när Aron levde, så var också min bror och Arvids mamma och syster där och hälsade på, så att de fick se honom när han fortfarande levde. Vilket också känns lite fint så här i efterhand. Ja, sen så
han hade sin familj hos sig.
Ja, precis. Och sen så när vi kände oss redo, om det var någon, ett dygn efter eller någonting sånt, så fick vi åka hem. Och det är väl kanske där det riktigt, jag vet inte, det riktigt jobbiga började, liksom att komma hem från BB utan ett barn och komma hem till en tom lägenhet utan ett barn. Det var ju, ja, men obeskrivbart svårt skulle jag säga.
Det var inte så det skulle bli.
Nej, verkligen inte. Och jag var väldigt rädd för vad som komma skulle. Och för jag förstod vilken tuff situation vi var i. Och jag hade ju längtat efter barn väldigt länge innan vi fick Aron. Och kämpat med behandlingar och IVF. Och det gör ju absolut inte att sorgen blir värre. Det är liksom inte där jag påstår, men jag var ganska bräcklig redan från början och inte, jag tror inte man kan vara rustad för en sån här sak, det tror jag verkligen inte, men jag var ganska illa rustad för det, så jag var nog ganska rädd för vad som skulle hända.
Alltså jag känner ju bara så att man skulle känna bitterhet och också, kommer det här kunna gå igen eftersom man inte vet, alltså eftersom det varit svårt från början. Känner du dig bitter eller hur? Alltså just eftersom ni kämpat så mycket och precis. Sen så, fan.
Inte till en början. Till en början så, ja, det här är svårt att uttrycka. Jo, men jag kände väldigt mycket kärlek. Det är helt fel att säga att jag kände mig glad, för det var jag verkligen inte. Men vi tog emot så väldigt mycket alltså, kärlek från människor runt omkring oss. Vårdpersonalen var helt fantastisk. Våra familjer och vänner var också helt underbara och skickade mycket blommor och ringde och gjorde allt vad de kunde göra. Så jag kände mig väldigt tacksam, det var det jag ska säga, till att ha så mycket liksom, fina människor runt omkring mig. Och sen så, jag tror ju så här i efterhand att den här första tiden efteråt, första veckan, att det är någon slags chockfas innan man har tagit in vad som händer. Plötsligt att jag hade ju det här, jag var ju nybliven mamma, vilket var väldigt svårt att förhålla sig till. Och min kropp var mamma,
just det.
Så skulle man kunna säga. Och hade ju det hormonpåslag som en nybliven mamma har. Mm. Och det, jag liksom kommer. Och det var ett väldigt virrvarr av känslor då. Mm. Svårt att förklara. Men jag kände liksom väldigt mycket så här. Jag var fruktansvärt ledsen. Och jag kände väldigt mycket värme och tacksamhet till människorna som vi hade runt omkring oss. Mm. Så bitterheten kom inte då. Det kom väl senare kanske. Mm.
Det är väl hela den här sorgeprocessen som kommer i olika sjok, gissar jag.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kan man säga en period som var tuffast, liksom, när det var som allra värst?
Ja, det skulle jag säga är liksom hösten som kom efter att Aron gick bort. Han föddes 8 april. Och jag var ganska snart efter att vi hade förlorat Aron, så ville jag försöka få ett nytt barn. Mm. Och det var också kopplat till ganska mycket skam och skuld gentemot Aron, för att jag ville liksom inte, det fanns ju ingenting som kunde ersätta honom. Mm. Samtidigt så var jag på något sätt förvissad om att jag inte skulle kunna må bra förrän vi hade fått ett nytt barn. Men hösten efter att Aron hade gått bort, då så påbörjade vi IVF-behandlingar. Och då hade jag längtat efter hela sommaren. Och jag trodde att jag var redo. Det var liksom den enda utvägen jag kunde se för att jag skulle kunna må bra igen.
Du måste haka upp det på något sätt.
Ja. Samtidigt så är ju en IVF-behandlingar väldigt tufft att gå igenom så som det är. Och att då gå igenom det när man liksom är så pass bräcklig och precis har förlorat ett barn. Det var jättesvårt. Och det var väl under den perioden också som jag tror att den här riktiga sorgen kom ikapp oss. Kom ikapp mig. Så då hade jag ganska mycket, ja, men då var det mycket bitterhet och ångest. Och det är liksom intressant med sorg, har jag liksom förstått nu i efterhand. Och det, jag har gått igenom det själv på det här sättet och läst väldigt mycket om det. Att, man kanske liksom, man förknippar ju framförallt sorg med ledsenhet, men det är så mycket mer känslor som kommer med sorgen. Det är skam och skuld och ilska och rädsla och hela det liksom spektrat. Mm. Och det var väl det som liksom tog överhanden då under hösten. Så det var en jättetuff period. Mm.
Får jag också fråga, jag tänker så här, i och med att du kom dit, skulle påbörja IVF med det här bagaget, var det ingen inom sjukvården som avrådde dig från att börja igen? Eller man lyssnar kanske inte på det överlag?
Nej, precis. De försökte nog. Ja. Men som sagt, jag ville ju så gärna. Och jag kan inte säga att det var fel i efterhand, för att jag vet inte riktigt. Det var en så svår situation så det fanns ingen bra lösning. Jag tror vi var på IVF-kliniken innan sommaren 2016, alltså kanske någon månad eller två månader kanske efter att Aron hade gått bort. Och då var det mer för ett samtal om vad som hade hänt och lite så här förutsättningslöst. Vad kommer hända sen och behöver vi vänta? Finns det någon särskild tidsperiod som man rekommenderar? Så. Men det finns inga direkta sådana rekommendationer. Men vi bestämde att vi skulle höras av efter sommaren då och liksom se hur läget var då. Så vi kom tillbaka till IVF-kliniken, om det var i augusti, september någonting. Och då kände jag mig förvissad om att jag var redo både kroppsligen och själsligen för att starta igång en ny IVF-procedur. Så då gjorde vi det i Kandvart. September, oktober, någonting sånt. Och det gick, alltså första försöket fick vi avbryta för att vi fick inte igång någon ägglossning med den metoden som vi använde då. Och då blev jag liksom förkrossad. Det var väl som fallhöjden var väldigt hög för att jag var inte riktigt rustad, eller väl rustad för att gå igenom en IVF-procedur då. Och sen så fick vi sätta igång ett försök till. Vi hade ett ägg i frysen och det satte sig inte. Så det var på andra försöket. Första försöket fick vi avbryta. Andra försöket fick vi sätta in det ägget vi hade i frysen som inte satte sig. Och då blev vi också jätteledsen. Mm. Liksom, jag sjönk ju ner under ytan varje gång det här hände. Mm.
Och du har ju också i minnet att förra gången som gick det på första försöket. Ja. Så att det borde ju vara samma, tänker man kanske lite.
Jo, men absolut. Ja. Det borde vara samma. Mm. Och också då när vi hade förbrukat det ägget som vi hade i frysen, då får man ju sätta igång en hel ny process. Och den är ju betydligt mer omfattande eller omständig. Så blev det ju ett nytt ägguttag. Och det sattes inte heller. Det var det andra riktiga försöket. Och sen så kom det jul emellan och vi fick vänta. Och det tyckte jag återigen var väldigt jobbigt. De här pauserna då. Jag ville bara köra på. Och det var väl det som... Jag skulle säga att den här perioden var väl tiden där som jag hade liksom svårast att hantera. Jag ville bara att tiden skulle gå. Liksom, tid från att för att jag skulle må bättre, tid tills att vi skulle få barn. Jag kunde nästan liksom räkna dagar och timmar, och då när man fick de här beskeden om att nej, men vi kan inte ha nästa försök för ett par veckor, så hade jag jättesvårt att hantera det. Men på, om det var tredje försöket kanske, efter jul i början på 2017, så fick vi besked om att vi var gravida igen. Och det var exakt ett år sedan, eller ett år efter att vi hade fått Aron. Så det, ja,
jag fick, kändes det?
Det kändes, ja, det var ju fantastiskt också. Jo, men vi fick ju beskedet om att vi var gravida igen den 5 april 2017. Oh, wow. Och Aron hade kommit den 8 april året innan. Så det där kommer jag ihåg det där väldigt väl. Mm. Och jag måste säga, det var väldigt bra. För under det här året, mellan att Aron hade gått bort och vi blev gravida med Carl, så det är ju det jobbigaste året som jag har varit med om. Mm. Och jag gick i väldigt mycket terapi under det här året och jobbade mycket med min sorg. Men då när det hade blivit vår, när det hade gått ett år, då hade jag ändå kommit till en punkt där jag mådde mycket, mycket bättre. Och lärt mig hantera liksom ångesten som jag hade drabbats av. Jag nämnde ju tidigare att hösten var som jobbigast. Mm. Och det var lite på våren, då hade vi kommit ut på andra sidan. Och jag måste säga att jag är väldigt glad över att vi hade kommit ut lite grann på andra sidan när jag väl blev gravid igen. Så att både för att jag var på en bra plats i livet och för att, vad ska man säga, att det inte var graviditeten som gjorde att jag mådde bättre. Jag
hade... Men precis, du hade blivit bättre av dig själv, så
att
säga.
Ja, precis. Mm. Jag hade liksom klarat av den här liksom allra svåraste fasen.
Och det måste ju vara stärkande för sig själv. Bara veta att jag kan klara det där.
Ja, nej, men det var det. Så det var väldigt bra. Ja, så då så var vi gravida igen. Mm.
Härligt. Mm. Hur var det då att vara gravid när man vet att förra gången så gick det väldigt fort redan i vecka 27 och det gick åt helvete, rätt sagt.
Jo. Det var ju en svår graviditet så liksom, med tanke på liksom oro och så. Men det var ändå lättare än vad jag hade trott att det skulle vara. Mycket för att jag hade gått mycket terapi och lärt mig mycket om oro och ångest och jag höll på med yoga och meditation och så de verktygen som jag använde för att hantera sorgen och oron och ångesten efter Aron, de kom väldigt väl till pass under den under vår graviditet, andra graviditeten. Och jag mådde kroppsligt väldigt bra, så på så sätt var det bra. Och sen så, det var också en lättnad för oss att veta att vi hade fått moderkaksavlossning. Det var det som orsakade förlossningen.
Okej, okay. Just det, det gick vi aldrig in på.
Nej, precis, men det var det som satte igång förlossningen med Carl. Att det var en blödning från moderkakan. Och det är väldigt ovanligt. Och vi hade ju pratat med vår förlossningsläkare efter att Aron hade kommit. Och pratat om att, som sagt, det är väldigt ovanligt. Och återupprepningsrisken är väldigt låg. Mm. Och vi hade även fått, jag fick äta trombyl då under tiden. För det kan man göra som, det ska minska risken för att det ska hända igen. Så vi var ju som ganska säkra på att det här är ingenting som kommer hända igen. Mm. Så det hjälpte ju också till. Så jag klarade av den graviditeten. Var ändå bättre än vad jag hade trott att det skulle vara.
Vad skönt.
Ja.
Ja, moderkaksavlossning, det innebär då att moderkakan lossnar från livmoderväggen. Barnet befinner sig fortfarande inne i livmodern. Och det här är ju ett väldigt akut och faktiskt livshotande tillstånd både för kvinnan och barnet. Så att det är då, för lossnar moderkakan, då får barnet ingen syre alls. Och ibland så kanske inte hela moderkakan utan delar av moderkakan lossar, så att man kan ha lite tid på sig. Och kvinnan börjar också blöda och kan förlora väldigt mycket blod från, kommer då från det området där moderkakan har lossat. För där står det massor med blodkärl och bara pumpar på. Så att här gäller det liksom att snabbt ingripa, och då är det ett omedelbart kejsarsnitt som gäller, så att säga. Framförallt om en stor del av moderkakan har lossat. Är den mindre så är det inte lika akut. Så att det där är olika grader, så kan man ändå säga så. Och det här är vanligare om man har en havandeskapsförgiftning till exempel, så är vi mera observanta på det. Om barnet, så kallad tillväxthämning, att barnet inte växer i den takt som barnet ska. Att kvinnan röker, det vet man att rökning har en stor faktor på det här. Och man vet inte riktigt bakgrunden till varför det blir på det här sättet. Mer att man ser att det är en form av felaktig immunreaktion, om man ska använda fint ord, eller en kronisk inflammation pratar man också i blodkärlen, men att moderkakan fungerar dåligt och därför så släpper det. Men vi har inte löst det här hela. Svårt att förutsäga, precis.
Men just när du var i vecka 27, alltså var det någon slags lite, var det någon slags magisk gräns,
jo,
för dig?
Jag det kan var tänka det. Mig. Ja. Mm. Det var det, och både för att Aron föddes då, och också för att vecka 27 är lite av en magisk gräns när man tänker på lungornas utveckling och så här. Idag så klarar man ju barn liksom ner till vecka 23 ibland. Så. Men det är ändå, ju längre tiden går och efter vecka 27 så är ju chansen att de ska klara sig och klara sig utan men väldigt mycket större. Mm. Så ja, det var jättehärligt att passera den.
Jag kan bara föreställa mig, det måste ha varit otroligt skönt.
Mm, det var det, verkligen. När jag var i vecka 34, när jag var gravid för andra gången, så började jag få ont i ryggen. Ganska lite ont i ryggen, eller så här, förhållandevis lite. Jag trodde att jag hade sträckt mig. Och det där pågick i några dagar. Och tänkte att jag hade varit och simmat, så jag trodde att det var en sträckning. Men sen en kväll så tyckte jag att det började kännas lite mer. Och tyckte att jag hade liksom hållit i sig ganska länge ändå. Så att jag ringde till sjukvårdsupplysningen. Och då så tyckte de att jag skulle åka. De var inte heller särskilt oroliga. Men tyckte ändå att jag skulle åka in till sjukhuset. För att kolla så att det inte var en propp i lungan. Det var där de trodde. För att jag hade liksom ont i övre delen av ryggen.
Och det var ingen smärta som du kände igen från förra?
Nej, det var det inte. Utan det var annorlunda. Och inga liksom verkar eller sammandragningar eller någonting sånt. Så vi åkte in, fick skjuts av en kompis. Och då i bilen in till SÖS så fick jag, då började jag få ont i magen. Och få mer och mer ont. Och så åkte vi in till akuten. Och det visade sig vara fel ställe att åka till. Vi skulle till förlossningen, så då så skickade de oss vidare. Och då gick allting väldigt, väldigt fort igen. Från att liksom vi satt i bilen in och vi kom in på akuten. Då fick jag helt plötsligt så pass ont att jag hade svårt att gå själv. Och de liksom skjutsade mig med bår in till förlossningen. Och när de först så såg allting ganska normalt, eller så bra ut. Förutom att jag hade ont då. Så de avvaktade lite. Men sen så såg de att hjärtslagen på barnet gick ner. Och jag fick jätteont. Och då så sa de väl liksom, fattade de beslut med en gång att de skulle, att det var dags för urakut kejsarsnitt.
Vad känner du då?
Smått panik. Det var ju det första, liksom, panik. Och jag vet så här, allting går ju väldigt fort då. Så det är det här att de springer i sjukhuskorridorerna och ligger på en brits där. Och jag vet inte, liksom, jag tror jag sa högt liksom, så här, nej, inte en gång till. Liksom, inte en gång till. Så först, det första var att jag blev liksom panikslaget rädd. Och sen så ganska snabbt så växlar jag det till att liksom tänka så här, men nej, det här kommer gå bra. Det är liksom, han är stor och vi kommer klara det här. Och
det
nu
blir
kör
inte
vi.
En gång till.
Nej, det blir inte en gång till. Så att det var någon liten så här adrenalinkick som satte igång det. Mm. Så här, men nu kör vi, nu gör vi det här. Men då så blev jag sövd igen. Och sen så tog de ju ut Carl. Och Arvid var i rummet bredvid och väntade. Och han har berättat då i efterhand att stämningen när Carl föddes då i operationsrummet, det var mycket lugnare. Så han, alltså jag tror väl att han var i skräckslager också. Det var ingen lätt upplevelse för honom. Men ändå så kunde man liksom märka att det var annorlunda än när Aron kom. För Aron var ju betydligt mindre. Och återigen så vaknade jag upp några timmar senare på uppvaket. Den gången var det mycket, mycket bättre. Då var det en sköterska som direkt såg när jag vaknade och kom in och pratade med mig och sa att att Arvid och vår son fanns på NIO och att de mådde bra.
Gud, vilken jävla lättnad.
Det var jätteskönt. Och det vet jag, har Arvid berättat sen också, att han liksom kommunicerade det till personalen att de skulle prata med mig och kommunicera med mig med en gång om att allting hade gått bra.
Mm. Ja, för just det där, alltså det känns nästan som en filmscen, att du vaknar upp och så bara allting är liksom samma grej. Jag vaknar upp i ett uppvak, jag ska vänta på ett besked och sen är det istället bara jättepositivt.
Ja, så då var det jättepositivt. Så då så fick jag åka till Nio, där de var. Mm, och det konstiga, för det här kommer jag ihåg. Men sen har jag liksom tänkt efter och jag kommer faktiskt inte ihåg när jag träffade Carl första gången. Det liksom har försvunnit någonstans. Mm. Och då fick vi spendera, det blev 10 dagar på Nio sammanlagt. Om det var ett dygn eller två i ett, då är man i något akutrum heter det, fast där det finns flera för tidigt födda barn som alla har liksom var sin liten station eller vad man ska säga. Och sen så fick vi flytta in i ett familjerum så att vi fick boa in oss där. Mm. Och det var en jättefin tid.
Kändes det tryggt liksom, den här gången? Eller kändes det som att du väntade på att höra ljud i korridor? Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, nej, tryggt, det är en överdrift. Ja. Man har ju... Men i och med att han var... Carl var mycket större än vad Aron var. Och efter ett par dagar så tyckte jag ändå att det började kännas ganska tryggt. Mm. Det var ju oerhört omvälvande allting. Mm. Så ja, känslorna gick ju åt alla möjliga håll där i början. Och jag vet att jag var väldigt ledsen strax efter att det hände. Jag grät och grät. Och jag var ledsen över att jag hade missat förlossningen. Mm. För jag ville så gärna föda barn. Mm. På riktigt hade jag liksom... Innan Carl kom så hade jag velat få revansch på förlossningen så som den gick med Aron. Jag ville nästan så här föda utan bedövning och lyssnade väldigt mycket på din podd. och sen så blev jag liksom besviken över att det inte hade blivit som det hade blivit. Och sen också den här rädslan över att det inte skulle, att det skulle hända någonting med Carl då. Man har ju hela tiden kan se så här syrmättnadskurva. Från de liksom för tidigt födda barn är uppkopplade mot, jag vet inte vad det heter nu, men som man kan se syremättnaden, och så den där tittar man ju nästan som besatt på.
Ja, jag kan tänka mig.
Ja, att den ska ligga mellan 90 och 100, då är det bra. Mm. Sen sjunker den ner till 85, så nej, nu är det någonting. Mm. Och det var ju också det är en pers att koppla ur den. Och det vet jag att andra föräldrar till för tidigt födda barn också har sagt, att man vill ju ha det här liksom
som är det hem,
liksom. Ja, övervaket. Mm. Gärna till så att de fyller 18.
Precis.
Det är väldigt svårt. Men så det blir en liten stegvis procedur när man kopplar ur det där. Först har man det av några timmar om dygnet kanske, och sen har det på natten. Och, men sen till slut så vågar de ju ta bort det helt. Mm. Mm, och sen så fick vi komma hem efter 10 dagar.
Den här gången var ni inte själva.
Nej, den gången var vi inte själva. Det var ju fantastiskt. Det var jättehärligt och bra.
Och Aron fick en lillebror.
Ja, precis.
Är det så det känns, eller hur?
Ja, det är samtidigt. Det är väldigt viktigt för mig att Aron liksom räknas. Mm. Jag är tvåbarns mamma. Jag brukar om jag får frågan liksom, så brukar jag säga att jag har två barn, men att ett barn har, att vi förlorar det första eller så där. Så det är viktigt för mig att Aron räknas, så att Carl är lillebror. Mm. Och när han är stor nog att förstå det så kommer vi ju berätta det för honom.
Fint.
Mm, verkligen.
Som en del av ditt sorgarbete så har du skrivit en fin bok också.
Mm.
Om just hela resan.
Ja, precis. För under året efter Aron, boken heter Året efter Aron också, så skrev jag ganska mycket liksom rent terapeutiskt. Dagbok jag skrev, och jag skrev tacksamhetsdagbok som en så här grej, som en vad ska man säga, läxa från min psykolog och sådär. Så jag hade rätt mycket material. Och så började väl liksom allt eftersom idén födas till att sätta ihop det här till en bok, skriva en bok om det. Jag läste väldigt mycket om sorg och sorgebearbetning och psykologi också under den här tiden. Jag är intresserad av psykologi, och det här gjorde väl också att jag ville förstå vad som hände inom mig, och så ville jag ju också hitta liksom ett, vad ska man säga, en metod och ett recept för att må bättre igen och ta mig igenom sorgen på ett så bra sätt som möjligt. Så när jag var föräldraledig med Carl så skrev jag då boken som heter Året efter Aron, som handlar om sorgeprocessen framför allt. Den utspelar sig liksom kronologiskt från att han föddes och hela den biten. Men den kanske har lite mer fokus på sätt att hantera känslorna kring sorg och när en sån här traumatisk händelse inträffar. Jag beskriver ju väldigt mycket vad som hjälpte mig. Och för min del, så det var, när jag skrev boken, så var det viktigt att den inte bara skulle vara liksom ett terapiarbete för mig själv.
Just det.
Utan att den ska hjälpa andra som har gått igenom liknande saker. För att hitta stöd. Och även om liksom mitt sätt att ta mig igenom sorgen och de liksom verktyg som jag använder mig av, det behöver inte passa alla. Men alla måste liksom hitta sin egen väg. Men det här kanske kan ge en liten vägledning. Och sen så skrev den också för att människor runt omkring ska få lite större förståelse för hur det är att förlora ett barn. Och att framförallt det här att liksom sorgen pågår väldigt lång tid efter att det händer. Det här att det är viktigt att Aron räknas. Det är liksom ingenting som man ska glömma bort och gå vidare. Jag är tvåbarnsmamma. Det vet jag när jag pratar med andra som har förlorat barn också, att det är någonting som är ganska återkommande. Så lite för att människor runt omkring ska förstå, och också för personer som möter det här i vården också ska få lite större förståelse.
Och så en fin hyllning till Aron också.
Ja, precis.
Har du något tips till någon som gått igenom något liknande? Nu har du redan räddat upp några stycken i att du pratar om boken. Kanske läsa boken. Men förutom det, när man är mitt uppe i det.
Ja, jag skulle väl säga att man ska ta professionell hjälp. För det här är, alltså, det är en jättetuff sorg man måste ta sig igenom. Det kommer bli bättre. Och den här liksom sorgprocessen måste få ta sin tid. Men det finns sätt att liksom hantera det som kommer med. Oro, ångest, ilska, rädsla, sådana saker. Absolut, ta professionell hjälp. Vi hade en jättefin kurator som vi fick från Huddinge, och henne träffade vi några gånger, men efter det så var vården inte så bra på att lotsa oss vidare till en psykolog, vilket jag tyckte att vi behövde. Jag var väldigt rädd. Alltså med den bakgrunden jag hade, att jag inte hade mått bra innan jag blev gravid med Aron, så var jag väldigt rädd att jag skulle bli, sjuk på riktigt. Att jag skulle bli deprimerad. Det här gräns... Att veta vad som är skillnaden mellan sorg och depression är jättesvårt när man är där. Så jag ville ha någon som liksom fångade upp mig om jag gick över gränsen. Om jag föll över gränsen. Så därför var det jättebra att ha en psykolog. Men som sagt, vi fick inte hjälp av det med det från sjukhusets del, från vården. Utan det fick vi ta i själva. Och som jag hade tur, jag hade tagit en gravidförsäkring. Vilket, och där ingick det.
Okej, ja. Jättebra
så
tips.
Det är tips. Och vi hade till och med den här gratisvarianten. Som jag kommer inte ihåg om det var Folksam eller Länsförsäkring. Jag kommer inte ihåg. Det finns
man
ett
får söka runt lite.
Ja,
men det är ju ett jättebra tips. Mm. Att man har en bra gravidförsäkring.
Ja, för då så fick vi 10 gångers kristerapi.
Gud vad bra.
Mm, det var jättebra. Så det är ett väldigt konkret tips.
Ja.
Och sen också lite tips till människor runt omkring. Att inte vara så rädda för att närma sig personer som har gått igenom det här.
Mm.
Jag upplevde att det blev lite tyst runt omkring.
Mm.
Absolut inte från mina vänner eller familj. Eller så här, men, och det är inte... Det är väl liksom i ren välmening för att personer är lite rädda för hur de skulle... Jag vet, ja, de var rädda för hur de skulle närma sig mig, hur mycket de skulle våga fråga.
Mm.
Och det förstår jag. Jag har full förståelse för att det är svårt att veta hur man ska hantera någon
person. Man vill respektera, man vill inte störa, man vill inte röra upp något. Alltså så.
Precis. Men jag tyckte att det var lite jobbigt att när man märkte att människor tassade på tå kring mig. Då skulle jag personligen liksom föredra om de bara beklagar sorgen.
Mm.
Sådana liksom enkla klyschor är ganska bra att använda vid just sådana här tillfällen.
Verkligen. Bra slutord.
Tack.
Tack så mycket. Tusen tack Helene Klint för din viktiga berättelse. Hoppet, ja det finns ju där runt knuten även när det känns som allra mörkast. Jag ska också nämna att det trots alla odds faktiskt blev en moderkaksavlossning även vid Karls födelse. Vi glömde prata om det och det var något som kom upp efter att vi stängde av mikrofonerna. Så en riktig mirakelbebis är han, den där Karl. Tack alla ni som lyssnat. Ni är bäst. Vi hörs på torsdag i ploggen. Kram på er.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.